Ett liv i den heliges närhet av Olof Edsinger. Inläst av mig, Olof Edsinger. Utgiven på Livets Ords förlag. Inledning. Gud, gudsbilderna och det heliga livet. Vilken gud tror du på? I en tid där de flesta människor anser sig ha rätt att konstruera sin egen gud, allt efter tycke, smak och behov, är frågan berättigad. Gudsbilderna är många och skiftande, och en djup pessimism har brett ut sig i fråga om möjligheten att överhuvudtaget säga något objektivt om Gud. Den här boken handlar om den kristne guden. Alltså den gud som jag som kristen tror har uppenbarat sig i skapelsen, i bibelordet och i sin son Jesus Kristus. Den gud som i många sammanhang brukar kallas för den helige. De frågor som har drivit mig att skriva är: vilka konsekvenser får det att vi som kristna har gemenskap med en helig gud? Och vad innebär det när Herren både i Gamla och Nya testamentet förkunnar: var heliga, liksom jag är helig? En del av svaret på de här frågorna hoppas jag få visa på i den här boken. Men innan dess vill jag lite kort få teckna en bild av hur Guds helighet har hanterats av generationerna före oss. Närmare bestämt av mina föräldrars och deras föräldrars generationer. 1900-talets pendelrörelser. För de kristna i mina far- och morföräldrars generation spelade helgelsen, alltså livet i Jesu efterföljd, en central roll. När de var unga talades det mycket i kyrkan hur man skulle leva och vara som kristen. Ibland tycks det faktiskt ha blivit för mycket av det goda, så att man fick intrycket av att det var det här, inte frälsningen genom Jesus Kristus, som är centrum i den kristna tron. I vissa sammanhang gjorde man till och med upp listor på vilka beteenden som var önskvärda och icke önskvärda för en kristen att visa upp. Till de goda reglerna hörde sånt som att ta ansvar för sin familj, att offra pengar till missionen och att inte missbruka alkohol. Till de regler som skapade problem hörde detaljstyrningen av allt ifrån kläd- och frisyrmode till vad man fick göra på söndagarna. Oavsett om de här reglerna var motiverade eller inte, blev den dominerande känslan för många människor att kristen tro mest handlade om hur man skulle leva. Om lagar och förbud. Jämfört med idag tänkte man nog lite mer svartvitt på den tiden, och resultatet blev att livet som kristen kunde bli ganska inrutat och inskränkt. För både kristna och icke-kristna låg det nära till hands att uppfatta de så kallade syndakatalogerna som den kristna trons huvudärende. Så här måste man bete sig om man vill kalla sig kristen. Andra gör sig icke besvär. För att undvika den här förvanskningen av det kristna budskapet gjorde min föräldrageneration revolt. Och inte bara de förresten. I det sammanhang där jag själv är uppvuxen, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, där hade man uppslitande diskussioner både i dessa och i angränsande frågor. På 60-talet uppstod till exempel en häftig debatt när två EFS-pastorer valde att åka Vasaloppet trots att det hölls på en söndag. Detta, menade många EFS-are, var ett uppenbart brott mot Bibelns tal om sabbatsvilan. Men nu hade alltså tiden kommit för en förändring. 60-talet skulle bli det årtionde då syndakatalogerna rensades ut en gång för alla. Dödsstöten för det gamla synsättet kom med studentupproret 1968. Leve friheten, ljöd slagorden. Leve självständigheten. Bort med auktoriteterna. Men riktigt så enkelt var det inte. När pendeln väl hade börjat svänga visade det sig nämligen vara svår att sätta stopp för. 30- och 40-talisterna hade lagt av sig ett ok som de i mångt och mycket var tvungna att göra sig av med. Deras barn däremot var antagligen inte så hårt hållna som de själva inbillade sig. Istället var det till stor del tidsandan som blev pådrivande i frigörelseprocessen. År 1968 var det inte inne med regler överhuvudtaget, än mindre sådana som saknade motivering. Av det här skälet kom de generationer som föddes på 50- och 60-talet inte bara att gå i sina föräldrars fotspår, de gick längre. Säkert fanns det många föräldrar som med förskräckelse såg på när deras barn slängde de tidigare så självklara levnadsreglerna på sophögen. Riktigt så långt hade de ju inte tänkt att man skulle gå. Men å andra sidan mindes de med förfäran hur inskränkt det hade blivit i de miljöer som de själva hade växt upp i. Hur kristendomen hade blivit så mycket lag att nåden knappt fick någon plats. Detta ville man till varje pris undvika. Alltså satte man sig inte emot när de gamla värderingarna kastades över ända. Ni behöver säkert ert eget uppror, sa man. Och det viktiga är att ni inte fastnar i lagiskhet. Av den generation som växte upp under denna andra uppgörelsevåg, i grova drag de som var tonåringar i slutet av 70-talet och början av 80-talet, finns tyvärr ganska få kvar i kyrkan idag. Varför då? Jo, för att det är...